Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions.
Hej och hjärtligt välkomna till Kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola.
Och det är jag som är Marcus.
Och det är jag som är Claes. Det är avsnitt 172. Släpps natten till torsdag den 18 juli och spelas in drygt 2 veckor tidigare innan vår semester. Intervjun med Kopparbergs vd Peter Bronsman spelas dock in redan den 24 juni och har nu legat till sig och mognad som en vällagrad cider, alkoholfri. Som... precis som den här podden bör avnjutas i ett högt glas med mycket is.
Mm. Ja. Och förhoppningsvis bra väder.
Ja. Innan vi tar intervjun tar vi och svarar på några lyssnarfrågor om hur vi tänker om att välja ut bolag att både titta närmare på och investera i. Jag misstänker att det kan bli ganska tråkiga svar den här gången, men känner mig ändå nödgad att fråga, vad har ni gjort sen senast?
Ja, i och med att vi spelade in förra podden här för några minuter sedan så är det ju inte mö man har hunnit med. Jag tog en klunk vatten här och ja, hörde att hunden krafsade lite på dörren. Det är väl det som har hänt. Ja.
Klart begränsat känner jag i mitt liv sen senast.
Ja, jag har ju harklat mig tror jag och sträckt på benen lite här.
Har jag gjort. Det kan vara viktigt. Ja.
Och då kan jag säga att några som varken hade behövt harkla sig eller sträcka på benen för att orka spela in 2 korta poddavsnitt i rad, vet ni vilka det är?
Ja, det är ju garanterat Peter och Håkan på Cavalier i alla fall.
Ja, tur för oss att de inte har startat podden, för då skulle vi vara out of business så att säga. För idag har vi som vanligt med oss vår huvudsponsor Cavalier AB. Semestertiden är här och då är det som vanligt ett ypperligt läge att kolla över sin privatekonomi och fundera hur det har gått och hur man ska agera framåt. Har ni inte börjat månadsspara ännu så är det en toppenidé att börja göra det både till er själva och till era barn om möjlighet finns. Ränta på ränta-effekten ger riktigt bra utväxling över tid och bara några hundralappar i månaden kan bli en stor peng i framtiden. Månadssparandet tar ju också bort den jobbiga timingrisken. Och när ni funderar på vart ni ska placera sparkapitalet så titta gärna till Cavaliers fonder Quality Focus och Investmentbolagsfond. Vi gillar verkligen fina jobb som Peter och Håkan på Cavalier utför och vill man få ännu mer tankar om bolagen i fonderna tycker vi att man ska läsa deras informativa månadsbrev som man enkelt kan prenumerera på via cavalier.se. Och på hemsidan kan man också läsa mer om deras övriga kapitalförvaltning och den värdefilosofi som genomsyrar deras förvaltningsarbete. Köpa in sig i fonderna kan man göra bland annat hos Nordnet, Avanza och Saver. Och när vi pratar om fonderna är det viktigt att komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital. Då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor Cavalier AB. Vi samarbetar med Modular Finance, ett bolag vars tjänster gör värdeinvesterarens vardag lite enklare. Bolaget har idag en rad tjänster som riktar sig till både noterade och onoterade bolag samt till alla som investerar i bolag oavsett omfattning. Tjänster vi på den inte skulle klara oss utan är naturligtvis börsdata och holdings samt den ovärderliga hemsidan mfn.se. Länkar till tjänsterna hittar ni i avsnittsbeskrivningen eller via en snabb sökning på nätet. Tack säger vi till vår sponsor Modular Finance. Innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger på den ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid en egen analys av bolagen innan eventuell handel. Och då var vi framme vid lite lyssnarfrågorna.
Så är det.
Ja, ämnet för dagen är val av bolag att investera i och när det är läge att köpa in sig. Kanske någonting lite mer runt det också. Marcus har både sammanställt dagens frågebatteri och får äran att börja här.
Ja, nej, men precis. Jag gjorde en drive för någon vecka sedan och kollade igenom frågorna och försökte lägga upp dem i lite olika ämnesområden.
Mm.
Och då blev det här som jag kallar välja bolag ett av dem.
Mm. Och vi kommer ju förhoppningsvis framöver, för vi hade ju veckans fråga eller avsnittets fråga från början i den här podden. Och förhoppningsvis ska vi komma tillbaks dit och löpande ta lite mer lyssnarfrågor i podden.
Och du kan ju också döpa det till månadens fråga faktiskt.
Månadens frågebatteri. Ja, precis.
Så blir det.
Ja, men vi börjar med välja bolag då, som vi kallar det här segmentet. Den första säger då, frågade lyssnaren så här. Tror ni att det är möjligt att göra en portfölj utifrån en bruttolista med kapbolag? Välja bort de sämsta och sen slå index. Ganska rätt framfråga. Nej, och vi har ju pratat om det här med att välja bolag ganska mycket och tror ju att det är viktigt att välja bort bolag. Vi väljer bort väldigt mycket bolag. Det viktigaste är att ta bort förlust och förhoppningsbolag, sådana som inte har en stabil vinstutveckling. Sen tar vi bort väldigt mycket mer i och med att vi inte vill hålla på med finansbolag, råvaror, bolag som inte styr sitt eget öde och väldigt många andra bolag som vi har pratat om väldigt länge då. Vi tror ju att om man tittar på den här listan över bolag som varit med i podden, ta bort de som varit med någon enstaka gång, kanske länge sedan, så får man nog en portfölj av resten som över tid står index. Det här är ju då kvalitetsbolag med stabil lönsamhet. Över tid tror jag att de kommer överkasta bättre än ett index som innehåller massa bolag som inte har någon stabil lönsamhet, tror vi. De här buy and hold-portföljerna har vi tagit ut från urvalet. Vid senaste genomgången har ju allihopa spöat index, så att säga.
Det är väl ett bevis på det, och att det viktiga snarare är att välja bort liksom.
Exakt så. Sen blir avkastningen såklart bättre när man gör sin egen analys också, kolla liksom värderingarna just nu också, så att inte de har dragit iväg jättehögt kanske över liksom gamla historiska värderingar. Där kan man ändra börsdata, det är ganska lätt att gå in och se hur värderingarna är i dagsläget då. För betalar man väldigt dyrt just nu så har man ju intäkten ganska mycket framgång i framtiden då, så att där kan man ju kanske enkelt screena bort dem som för tillfället är väldigt, väldigt dyra, så att säga. Men där tror väl att man skapligt på ett ganska, inte för komplicerat sätt, ska kunna i alla fall hitta en portfölj som vi tror har goda förutsättningar för att över tid slå indexet sig.
Ja. Och buy and hold portföljerna vi har tagit ut är ju liksom skulle ju vara någon form av bevis på att man med relativt lite insats kan slå index passiv utan att liksom behöva handla så mycket. Så det är ju ett väldigt bra sätt att spara långsiktigt i aktier, köpa bra bolag och hålla.
Så svaret på frågan blir väl då ja.
En anledning att man inte överavkastar jättemycket är ju det här att man får inte heller med sig de här förhoppningsbolagen som ibland kan liksom driva iväg värderingsmässigt precis var som helst. De är man inte kan räkna P på för att de gör förlust ofta. Men i framtiden ska de bli värda hur mycket som helst. Och det blir ju en del av dem och andra absolut inte. Och den typen av bolag håller inte vi på med överhuvudtaget ju.
Nej. Och många av dem blir ju en dagslända ändå och faller tillbaka.
Ja, definitivt.
Väldigt få, liten andel av de bolagen som verkligen blommar ut och fortsätter gå väldigt bra. Så att säga.
Men de kan stå för ganska stor del av börsvärdena ibland. När de blir stora. Ska vi gå till nästa?
Ja, jag tror det.
Har ni...
Svaret på den första var ju ja.
Ja. Frågan är, har ni kollat något på hur avkastningen blir om man köper alla bolag som kommer upp i er screener? Idag, det var det 23 januari här, så vi ligger lite efter. Fick jag upp 38 stycken i Sverige för att se om en sån portfölj i helhet går bra dåligt till vettig risk. Alltså, har vi kollat någonting om hur bra våra screenerbolag är? Det har vi inte
egentligen
gjort.
Kört lite statistisk screening liksom på hur det blir. Så att säga.
Nej, det har vi inte gjort. Vi har liksom ingen nytta av det. Och det är ju att vi antar, alltså i den här frågan ligger lite antagandet att man kanske skulle, det skulle räcka med att köra screenern och sen köpa de bolagen. Så man får fram och då inte behöver göra något jobb direkt med analys eller så. Om det vore så lätt att få överavkastning så bara köra den här screenern, då tror vi att väldigt, väldigt många skulle ha det som sin investeringsfilosofi, va? Screening är ju bara första steget. Sen måste man analysera bolagen mer i detalj. Och då är det viktigt att undersöka så att det inte finns engångsposter som gör att bolaget kommit ut bra i screenern. För det kan verkligen ställa till det. Men screeningen är ju en jättebra startpunkt.
Just det med engångsposter är ju ganska, det märker vi när vi screenar. Ja, ja, ja. Det dyker upp ett bolag så här, det här såg ju intressant ut. Så bara man titta så, okej, okay, man har skrivit ner goodwill eller skrivit ner tilläggsköpsskillning och fick en pluspost på, ja, det där var ju inget vidare.
Liksom. Här avyttrar man en fastighet och hyrde tillbaka den liksom och så smäller det till. Sådana saker kan det vara. Nej, så vi har inte kollat på hur avkastningen skulle ha blivit, men vi hoppas att många som har varit inne på våran och använt våran screener har hittat intressanta bolag att analysera.
Jag tittar vidare på så att säga.
Ola.
Ja, i avsnitt 64 finns en screener som ni använde när Mr. Market var lite kaotiskt. Kollar ni på liknande nyckeltal idag eller skiljer det sig åt? Man kan gå tillbaks i avsnittshistoriken på vår hemsida, tror jag. Och hitta den här screenern.
Man kan söka på screener.
Den screenen gjordes ju då i raset våren 2020 när corona slog till ju. Så det var ju börsraset där. Vi kollar egentligen i stort sett alltid på samma nyckeltal när vi screenar, och det är ju historisk tillväxt i omsättning och vinst och sen värdering och nettoskuld genom EBITDA. Men de kommer man väldigt långt. Vad vi hade lagt till i den här var ju kursutveckling senaste 3 månaderna, tror jag, för att se vilka av de här kvalitetsbolagen som hade tappat mest då. Och den blir ju inte relevant i normala börssituationer. Men då var det ju lite... Och varför blir inte det relevant? Jo, för att vi bryr oss egentligen inte om så mycket historik i kurs. Men just där hade du egentligen ingenting med bolagen att göra, utan det var ju en makrohändelse som slog till. Så då ville man egentligen köpa så billiga kvalitetsbolag som möjligt då. Så det var ju därför vi la till kursutveckling. Men det gör vi ju inte normalt.
Nej.
Så det är väl svaret på den frågan.
Ja. Nästa fråga då. Hur gör ni för att undvika dubbel margin of safety i ert Excel-ark? Ni lägger ju på 20-30% margin of safety för att definiera en vettig värdering för att göra ett inköp. Men om ni också använder en väldigt försiktig vinstprognos som ni har talat om att ni gör, finns det inte risk att ni prisar in samma risk 2 gånger om? Och det är en bra fråga. Och den här diskuterade vi lite grann när vi fick, för att han har ju en poäng.
Jaja.
Och det finns en sån risk. Vi vill ju ha 20-30% margin of safety för att ha lite utrymme för att vi kan ha fel i ett case och då inte ska förlora så mycket pengar. Om liksom levererar man enligt förväntan ska ju kursen gå upp och täcka det här gapet upp till motiverat värde, men vi vill inte förlora för mycket om det blir fel, så att säga. Sen är ju vi av naturen lite försiktiga när det gäller prognoserna. Vi ligger gärna lite under utfallet, har vi ju sett när vi utvärderar också. Vi är sällan överoptimistiska, kan vi väl kalla oss kanske. Så. Och det är väl lite konsekvens av våra personligheter. Vi är lite försiktiga generaler, blir sällan överdrivet superglada över saker och ting och optimistiska. Så det finns lite risk för kaka på kaka här, att vi får svårt att hitta case när vi vill ha ordentlig margin of safety och är försiktiga i prognoserna. Vi är medvetna om det och försöker jobba med det, men det är absolut en poäng med frågeställningen, så att säga. Sen tror vi ganska hårt på Howard Marks citat: "If you can avoid the losers, the winners will take care of themselves." Det är ju någonting som vi tror hårt på, att om man undviker att förlora på en massa aktier så kommer man förmodligen ha ganska bra aktier som kommer gå upp av sig själv. Så att säga.
Men konsekvensen kanske är, om man är lite försiktig i snitt, blir att margin of safety kanske 30-40 istället för 20-30 och sånt där. Liksom. Så kan det ju vara.
Och då kan man hamna med lite mycket likvider, vilket vi gör också.
Men där får man väl fundera själv på vad man utvärderar sina prognoser. Och där tycker jag ju ändå att man ska försöka lägga så... Vi strävar efter att lägga så bra prognoser som möjligt. Men det vi inte vill vara är för optimistiska. Och då blir det lätt att man blir något för försiktig.
Exakt så.
Istället. Så det är väl en konsekvens och bra poäng, men... Ja, det är så vi jobbar. Så i praktiken kanske margin of safety är lite större än vad vi tror.
En ganska skarpsynt fråga tycker jag.
Ja.
Och sen är ju något som du var inne på där, Ola, det är bra om man utvärderar sig själv. Vi har ju börjat gjort det mer ja, lite mer noggrant då, och titta dels bolag och dels övergripande perspektiv hur vi ligger till när vi prognostiserar och se om det är någonting, om vi alltid ligger för lågt eller om det visar bolag som vi har svårt med och så vidare. Så att det är också ett tips att man kan verkligen sammanställa hur det går så att säga. Och på sikt så kan man dra lite slutsatser av det så att säga.
Vi sparar ju ner våran gissning innan vi uppdaterar med utfallet så att säga, så att vi kan jämföra de två sen. Kvartal för kvartal. Ja, viktigt. Är det jag igen då?
Ja, då är du.
Här är en lite, jag vet inte, den här är lite jobbig, den här frågan.
Så det är därför du fick ta den.
Jag vet. Hur gör ni egentligen då ni räknar MOS? Vad jag har förstått räknar Buffett med flera MOS, alltså Margin of Safety, med motiverat värde per aktie som bas. Alltså kan siffran maximalt variera mellan 0-100%, givet att bolaget är undervärderat. Med risk för att ha tolkat er fel verkar det som att ni istället utgår från nuvarande aktiekurs som bas, vilket gör att ni kan få fram ett MOS över 100%. Tänk er själv att det beror på vad man är intresserad av. Är det viktigaste att förstå uppsidan från nuvarande kurs eller hur mycket felmarginal jag har i min uppskattning av motiverat värde? Och det här är ju helt korrekt. Det här är ju huvudet på spiken. Vi räknar ju egentligen inte på MOS. Vi räknar ju på vilken potential vi ser i en aktie då. Och ja, ett exemplet här, ska man ta det enkla exemplet att vi har en aktie idag som kostar 50 spänn och vi tycker att den borde handlas i 100 spänn. Då har ju vi, tycker vi att det finns 100% uppsida här.
Potential, ja.
Potential. Och har nog använt ordet MOS väldigt ofta för det. Men alltså, på riktigt så är det bara 50% margin of safety här. Det är bara 50% då från de här 100 kronor som man tycker det är värt.
Ner. En väldigt skarpsynt lyssnare till tycker jag.
Ja, nej, men de är duktiga. Vi har nog pratat om det här någon gång förut tror jag. Varför har vi då? Ja, varför har vi hamnat där? Det här är ju inte helt ointressant. Skillnaden sticker ju iväg naturligtvis när det börjar gapa iväg väldigt mycket mellan vad en aktie handlas i och vad man tycker att det riktiga värdet borde vara. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det här. Vi är ju mer intresserade av potentialen. Och skillnaden här är väl då att när vi räknar från det här hållet och vill ha 20-30, eller ja, 30 vill vi väl ha, så kanske man, om man räknar från andra hållet, kan nöja sig med 20 då.
Precis.
Men som vi sa i förra frågan så är vi lite försiktiga med prognoser, så därför kanske jag tar ut vän lite grann där.
Ja.
Nej, men så är det. Men det är ju, det är i grund och botten är ju, vi adresserar ju problemet, det är bara det att vi räknar från ett annat håll, men det är ju samma, det är samma problem vi försöker undvika, eller det här risken. Vi försöker få ner risken i det helt enkelt. Det är ju.
Ja, så är det ju. Och vi gillar inte att räkna från Buffetts håll. Det faller sig inte naturligt, för vi ser det inte riktigt på det sättet. Samtidigt så är ju Buffetts tankar helt fantastiska, och det citatet som vi så ofta har återkommit till då, när seeking margin of safety så att säga. Så det, vi har nog blandat ihop de här lite.
Ja, och det här tycker jag också visar på att alla får skapa sig sin egen strategi och modell utifrån vad man tycker är lämpligt och funkar bra för en själv. Det är ju så vi brukar säga till våra lyssnare, att man ska inte göra som andra gör. Man kan lära sig av andra och sen kan man ta lite godbitar och göra sig något eget.
Exakt så.
Ja. Nej, men så är det.
Det finns olika sätt att göra på. Så
ja.
Att,
ja. Det med procent är svårt uppenbarligen även för oss då. Ja, jag har inget bättre
nej,
svar.
Det var nog ett svar.
Och
så
vi
gott
kommer
som
fortsätta
något.
Att göra våld för oss på MOS-begreppet. Är jag rädd.
men då vet alla det som lyssnar.
Har lyssnat på precis det här. Så är det.
Det gör väl de allihopa. Ja.
Tack så mycket för frågan. Mycket relevant.
Nästa fråga då. Hej, ni vill ju kunna räkna hem era case med en margin of safety och leta därför relativt lågt värderade bolag med stabil tillväxt. Men ibland hör jag ju säga att ett bolag är för dyrt, men hade varit helt okej i en buy and hold-portfölj. Jag får inte riktigt ihop resonemanget. En hög värdering på PE förutsätter en hög vinsttillväxt under många år framöver. Och som ni påpekar så är det väldigt svårt att upprätthålla en väldigt hög tillväxt under lång tid. Därför bör PE-talet också sjunka. Multipelkontraktion förr eller senare. Borde slutsatsen då inte vara att högt värderade bolag sällan är bra investeringar också i en buy and hold? Ja, här tycker jag man får skilja lite på extremt högt värderade bolag eller högt värderade bolag. Säg att du köper ett bolag för P, liksom som värderas till P20 på nuvarande vinst. Men vi kanske säger att 16 är motiverat. Då ska alltså på 18 år P sjunka från 20 till 16. Om det här ska vara rimligt. Det är inte jättemycket avkastning det tar bort om du prickar rätt. Det vill säga det här är ett fantastiskt bolag som fortsätter trumma på i 18 år. Däremot på ett års sikt, får du den multipelkontraktionen på ett år, då är det inte säkert du har särskilt mycket avkastning kvar på ett år. Så att det gör faktiskt en väldigt stor skillnad. På 18 år måste du sätta, om du ska köpa en hold, måste du sätta riktigt bra bolag. Och därför tycker jag att värderingen blir inte riktigt lika viktig. Men den får ju inte vara Nibe Garo värdering som det var 2021 på P100. För då kommer det göra ont. Så man måste skilja lite på 22 eller 17 eller 22-15 kan vara helt okej också. Men inte 100 och 12. Det där går inte. Så att här får man nog säga att jättehögt värderade bolag väljer vi bort även i buy and hold. Men lite för högt värderade bolag i buy and hold, då är det viktigare att man ändå får till ett riktigt, riktigt bra bolag som man tror kommer öka vinsten. Det är väl våran...
Ja, det är en enorm skillnad mellan P20 och P40 kan man lugnt säga.
Ja.
Ja, så det finns bolag som ligger långt över det.
Ja.
När det tog sig iväg.
Så där är väl det vi menar då när vi säger att nej, men det här kan ändå vara, det kan vara jättebra i en långsiktig portfölj även om det är P21 och vi tycker bara det ska vara P17 då.
Bra så. Vi tar nästa då. Ni pratar om margin of safety, vilket jag förstår och tycker är vettigt. Men hur ser ni på när man har gjort en värdeinvestering med bra margin of safety men kursen sen störtdyker? Behåller ni aktierna eller kanske rent av öka på innehavet om ni anser att säkerhetsmarginalen ökar i takt med sjunkande kurs trots att ni ser en nedåtgående trend, eller kliver ni av och väntar på en ännu högre säkerhetsmarginal? Ja, i frågan ligger lite grann hur mycket vi bryr oss om trenden och så. Men generellt sett beror det på anledningen till att det faller. Om det är en del i ett allmänt börsras så är det ganska sannolikt att vi köper mer då. För allmänna börsras, liksom sentimentet blir väldigt negativt för alla aktierna och så faller många med trenden neråt för hela börsen trots att verksamheten kanske fortsätter gå bra. Och det brukar ju vara bra köplägen. Vi var ju lite inne på det, Ola, med screenen där att man la in vem som hade fallit mest för att försöka fånga upp just i ett börsras vilka kvalitetsbolag som hade fallit mest då, så att säga.
Ja, då är det ju verkligen relevant.
Så i sådana situationer då kan vi absolut köpa mer. Och får man bara ännu större margin of safety så är det ju bara trevligt. Faller bara våran aktie fast att börsen står still eller är ganska positiv, då blir vi lite mer oroliga. Då vill vi försöka få reda på, finns det någon information där ute som vi har missat? För det händer ju. Det är alltid massvis med information ute, man ser inte allting. Skulle vi stöta på en negativ artikel eller rekommendationsändring från en analysfirma och vi kanske inte delar åsikterna i dem och vi tror att det är därför den faller, ja, men då blir vi mindre oroliga igen och då skulle vi mycket väl kunna köpa mer aktier. Sen om aktien faller på att det kommer ny information blir det lite svårare. Då måste vi liksom räkna om och se, har vi fortfarande margin of safety, är det fortfarande ett bra case, tror vi på det här? Så att om det faller av den anledningen så kan det mycket över oss att vi kanske säljer och går vidare till något annat om bolaget har gått ut med egen information då, så att säga. Så svaret på frågan kommer bli tråkigt, att det beror på.
Typexemplet när vi säljer är väl om vi har en margin of safety, bolaget kommer in med en rapport som är kraftigt mycket sämre än vad vi hade gissat. Aktien faller 15%. Vi har dock ingen mos ändå. För all den säkerhetsmarginal vi hade försvann när vi fick uppdatera vår prognos. Så det är väl ett sånt exempel då man helt plötsligt säljer på grund av att man helt enkelt har haft fel då.
Ja. Men i frågan ligger just den här svåra att det bolaget du tittar på och tycker ser väldigt intressant ut börjar falla när ingenting annat faller, och då blir vi generellt sett oroliga att det finns någonting som vi har missat.
Mm, ibland händer ju det. Dock är det ju minst lika många tillfällen då en aktie faller och sen ett år senare så är allt guld och gröna skogar igen. Så att man vet ju liksom inte riktigt när det finns en ny, när det finns något ute som inte är bra för bolaget men som vi inte känner till. Ja. Det kan ju hända, men jag skulle säga att det är nästan vanligare att saker faller av flöden eller någonting som inte har med bolaget att göra, och då kan det ju absolut vara värt att öka då.
Och här är ju flödena lite jobbiga nu mer eftersom du inte kan se vem som säljer. Förut var det lättare, för man kunde se att det var en aktör som sålde hela tiden och kanske kunde gå in på tjänster som holdings och se, kanske hitta till och med den fond som ligger och säljer ut en massa aktier.
Fördelen är ju om man hittar en anledning till att det faller som där någon ägare är tvingad att sälja av icke-bolagsspecifika nyheter. Men det är inte lika lätt nu när vi inte vet att det är enskilda eller Carnegie eller vilka det nu är som säljer.
Mm. Jag förmärkte på botten i Betsson gjordes en del försäljningar från större ägare som sa att de inte alls var tvungna att sälja, men de räkte ändå ut aktierna på botten.
Ja, så är det ju.
Och sådana här placings kan ju vara en sån. Om en större ägare säljer ut aktier och det går ner på grund av att man har gjort en sån placing och ingenting hänt i bolaget, så kan ju det vara ett intressant läge att köpa, så att säga.
Och vi pratar ju ofta om det att vi nästan aldrig har mer än 10% i en enskild aktie av vårt kapital. Och det är ju för att man ska våga tro på sin egen analys. Har du 25% av ditt kapital i en sån här aktie, fy fan vad jobbigt alltså. Då börjar du ju ifrågasätta allt. Och den här känslan av att nej, marknaden vet något jag inte vet. Den är bra. Så lätt att den kommer över en.
Bra kommentar. Det är alltså, för många undrar, när ni är säkra på ett case och varför går ni inte in tyngre? Ja, men det är snarare just för att man ska våga hålla och inte påverkas av de här psykologiska effekterna. För är du alldeles för tung i en aktie, då kan du börja se monster lite här och var som inte alls är monster, faktiskt. Så det är en anledning till att hålla nere andelen i en aktie.
Och det är det här igen med sentimentstyrd pris. När priset går upp, då ser ingen några risker. När det går ner så ser man hur mycket risker som helst.
Ja.
Och vi försöker ju vara lite mer stabila där, och vi går efter modellen, så att vi försöker i alla fall minimera just den risken. Att sentimentet är det som styr hur man agerar, så att säga.
Okej, då har jag nästa
bra
här.
Bra frågor.
Ja, jättebra frågor. Nu har väl Macke också gallrat ur
Han bara kastat
gräddan här.
Det är den här nivån på alla våra lyssnare.
Ja, exakt. Nej, det är klart att vi får in en massa varierande frågor, men vi har försökt ta ut dem som jag tyckte var intressanta på temat lite välja bolag och hur man gör så.
Och inga frågor är egentligen då...
Nej, kör roligt. Inga dåliga frågor, kör du.
Nej, det finns inga dåliga frågor. Så är det.
Bara våra dåliga svar. Jag skulle säga det att många frågor är ju liknande, och det är där Macke gör ett sånt sjukt hästjobb genom, och vi kan ju liksom inte ställa alla varianter på en fråga utan försöka hitta en fråga som är lite bredare. Där kanske det blir lite längre frågor här också, men kanske vi också kan fånga lite bredare.
Och sen en sak som du var inne på, det börjar bli ganska svårt att hålla isär vad vi har svarat på i podden. Det börjar bli ganska många olika frågor. Det kan dyka upp någon som har varit med förut, men då blir det lite mer repetition, och det är ju kunskapens moder som alla vet.
Ja, det får man leva med.
Har vi hållit på i 7 år, så att det kan vara värt att upprepa. Då var det jag. När ni ska ta in ett nytt bolag i er portfölj efter all DD och värdering. Ja, här vill jag också säga DD. Herregud, vi gör ju mycket, mycket grundare utredningar än DD här. Det hoppas jag alla vet att...
DD står ju för due diligence.
Nej, vi går ju inte alls så, utan det ska vara ganska tydligt att vi tycker ett bolag är undervärderat. Det ska vara tydligt kvalitativt och tydligt undervärderat. Det är inte alls någon någon DD-genomgång vi gör här.
Och här kan man väl säga att fördelen är att vi har ju ett universum som vi har följt och som har varit på börsen ett bra tag. Så en del av DD-arbetet så att säga, har gjorts av att vi har följt under en längre period. Och sen tittar vi på de specifika anledningarna att värderingen kan bli låg just då.
Ja, man litar på bolaget och vet att det är vettigt och sådär. Nej, men grejen då, efter vi har gjort allt det här och allt ser bra ut, lite som New Wave i dessa dagar, lågt värderat, bra tillväxt, fina diversifierade produkter. Det här är då alltså frågeställaren som skriver det här. Men magkänslan säger att något är fel. Litar ni då på er arbetsmetod och investerar ändå, eller avvaktar ni på grund av magkänslan? Bra fråga. Riktigt kul, bra faktiskt.
Kul exempel med New Wave, för det där är typ alltid giltigt för New Wave oavsett när. Den har blivit lite väl värderad ibland nu, men ofta är det ju det här.
Ja. Ja, nej, men generellt, vi går ju på vår modell, jobbar upp det här och försöker hitta margin of safety i de här bra bolagen som vi tror på. Och magkänslan kommer väl ofta in kanske i nya bolag mer än i New Wave eller kabel eller de här som man har följt extremt länge. Där är man väl mer grundtrygg skulle jag säga. Men om magkänslan säger nej i ett av de här bolagen vi kan eller så, då skulle jag nog säga, om den är så stark, så skulle jag ändå säga att vi skulle avvakta. För det här är ju liksom, magkänslan är ju summan av alla dina erfarenheter under 20 år. Och man har ju sett mönster, man har sett saker upprepas, och ser du något som påminner dig om något som har gjort ont historiskt, så är det väldigt lätt att backa då. Eller, och då tycker jag nog ändå att har man hållit på med det länge, så man har byggt upp en magkänsla, då ska den få vara ett kriterium i urvalprocessen här. Och det finns så många aktier på börsen, så varför ska man ta och investera i ett bolag som den modellen säger köp om du ska ha ont i magen när du går och lägger dig? Det är liksom inte värt. Ta något annat då. Du behöver inte, det är ingen som tvingar dig att köpa någonting. Som Buffett brukar köra den här baseball-analogin, va?
Måste inte.
Du är en slagman som inte har 3 strikes, utan du har oändligt. Du kan stå och vänta på den perfekta bollen i 1000 kast. Och sen svingar du när du är nästintill 100 på att du gör homerun. Det är det som är fördelen med aktiemarknaden. Det är ingen som tvingar dig att slå. Du kan bara vänta. Det låter tråkigt, och jag har ju sagt det många gånger, att det här är inte ett liksom vem som är smartast, utan det handlar om att vara disciplinerad. Det är helt andra grejer som gör att du är en bra investerare skulle jag säga. Så magkänslan går vi garanterat på, men det där är ju väldigt svårt om man är ny på aktiemarknaden. Då har man ju liksom inte hunnit bygga upp den här magkänslan. Så då blir det väl att man mer får gå på modellen och sen lära sig med tiden.
Man skulle kunna tänka sig att man i ett sånt läge tar en ganska liten post, lite bevakningspost, och ser hur det går, om magkänslan var korrekt eller inte. Ja. Om den var korrekt, att det var någonting som var lite fishy, så har man inte förlorat så mycket pengar, men då har man lärt sig väldigt mycket till framtiden så att säga.
Ja. Magkänslan i de här bolagen man kan bra, om den säger nej, då är det ofta något man är rädd för i närtid. Man tror säkert på caset långsiktigt. Man säger, KB vet vi, det är ett jättefint bolag, men herregud, ska inte lågkonjunkturen slå till mot kabeln någon gång? Ja, men då kanske det sätter sig i magkänslan, och då säger man, nej, men vi tar ett annat bolag istället. Det är ju sällan den långa trenden, men det kan det ju vara på nya bolag där man säger, nej, det här känns inte bra, men då kan det ju vara liksom som i bolaget i grunden så att säga. Så magkänslan i de här bolagen vi följer och ständigt, det är ju mer en timing magkänsla då.
Det känns inte som det var en fullständig slump att det tog just KB där, för det är väl precis där vi har varit senaste ett halvt åren.
Det är väl det tydligaste exempel på magkänsla i ett bolag man kan bra, men där har det mer varit en fråga om timing då.
Där vi blev överraskade över att man lyckas kompensera de internationella marknaderna så bra. Den magkänslan för den svenska marknaden blev ju faktiskt ungefär vad vi trodde det skulle bli.
Men man var inte lika beroende av den längre.
Ja, eller New Wave som den här frågeställaren hade uppe, där var ju våran magkänsla länge att det här kommer nog inte hålla marginalmässigt. Så därför tar vi inte den, utan vi tar andra tills vi kände oss överbevisade och man kunde lägga sig på kvällen och somna på 5 minuter utan problem. Eller hur? Mm.
Nej, du brukar ju säga en god natt som är värd mycket.
Så nej, det är värt. Finns ingen investering som är värd att inte sova bra.
Man ska inte sitta med en portfölj som gör ont på det sättet. Då måste man titta över den.
Nej, då är det något som är fel. Då är det något som är fel.
Och där tror jag vi är lite speciella också. För vi gjorde ju det innan när vi sa att vi ska inte ha mer än 10%. Mm. Så därför så kanske vi inte skulle bry oss så mycket då om över den här lite dåliga magkänslan. Men den kommer åt den oavsett om det är 1% man har i ett bolag faktiskt. Det är lite märkligt lite det där. Så då... Så ibland går det... Ja, man får ha väldigt litet innehav då för att kunna släppa det. Eller ibland behöver man ha ett litet innehav för att släppa det också. Så att man kan känna att ja, jag är åtminstone med här. Jag har koll på det liksom. Mm. Ja. Det är under lupp. Ja, bra frågor. Känns som det kan vara lite svårt med investeringar om man försöker svara på de här ibland.
Det är lite svårt. Det är därför vi gillar också liksom att man inte försöker köpa och sälja så mycket utan mer månadsspara. Alltså om man är ny här in i gamet, månadsspara, köpa stabila, bra bolag, hoppas få någon form av börsavkastning i snitt och sen bara äga över lång tid. För på lång sikt går ju börsen bra om du inte köper skräp.
Ja, vi hörde ju, det var ju 9,7% pratade väl om i förra podden i årsavkastning. Det är ju väldigt högt och det är inte säkert att det kommer ge det framåt. Men det är i alla fall en indikation på att över tid så går ju börsen. Det är ju det som är liksom, man pratar om så här, men ska du inte hålla på att trada valuta eller någonting? Och valuta är ju ett nollsummespel. Det är liksom där du vinner förlorar någon annan och du tävlar mot proffsen. Mm. Här på börsen så liksom... Det är ju de bästa bolagen som är på börsen. Ekonomin växer i snitt. Vinsterna växer i snitt. Du kommer ha oddsen för att få en uppgång i din aktieportfölj är mycket bättre. Så skippa valutahandeln om du har funderat på det. Och börsen är mycket bättre istället. Mm.
Precis.
Det var de frågorna vi hade idag, va?
Det var det.
Så var det var dagens frågor. Mm.
Då har vi idag återigen glädjen att ha med oss vår sponsor Privata Affärer. Nu är det snart ett år sedan här. Lite mer till och med som man lanserar nyaprivataaffärer.se. En helt ny sajt då med bland annat Sveriges bästa börstjänst för småsparare och aktiva investerare. Man håller i den höga nyhetspulsen. Det är snabba uppdateringar om allt som händer på aktiemarknaden och nyheter kring sånt som påverkar plånboken och portföljen.
Det är också väldigt bra att man får ju såna här mail med de toppnyheterna, så att man behöver ju inte hela tiden gå in på sajten och checka, utan du får ju serverat det som är mest intressant, så att säga.
Ja, det är riktigt smidigt. En av de här spännande funktionerna som man har, det är ju ett av de här verktygen som ger användaren fullständig marknadsöversikt. Och med dem, då kan man använda för att fatta bättre investeringsbeslut. Nyhetsmaterialet som sagt var högt tempo. Man har en redaktion här med ett stort nätverk av ämnesexperter, både interna och externa. Man kan också se Stockholmsbörsens kurser i realtid. Man kan söka efter tusentals aktier, svenska, norska, danska och finska marknaden här. 2500 fonder på den svenska marknaden kan man söka utifrån egenskaper som risk, avgifter och avkastning. Och de har kvar sina populära portföljverktyg, men i två olika versioner. En traditionell och en mer avancerad version här nu som många gillar. Det finns ju också, som Macke gillar då, omfattande verktyg för teknisk analys och aktielarm som jag använder. Så jag är där med. Som prenumerant då får man tillgång till det här materialet på privataaffärer.se samt två tidningar digitalt till priset av en, både Placeringsguiden och Privata Affärer. Mer oberoende journalistik, mer konkreta tips på hur man bara sparar, investerar och spenderar. Just nu får man 3 månader för bara 49 kronor. Och därefter fortsätter prenumerationen till ordinarie pris utan bindningstid. Missa inte det fina erbjudandet här, för det är sommar. Då har man gott om tid och bekanta sig med privataaffärer.se. Man går in på privataaffärer.se och trycker på prenumerera. Länk finns även i avsnittsbeskrivningen. Tack, säger vi till Privata Affärer. Ja, då har det blivit dags för huvudnumret i den här podden. Vi fick för snart 3 veckor sedan en intervju med Peter Bronsman, Kopparbergs driftiga vd. Samtalet kommer handla mycket om cider, vilket alla var väldigt nöjda med. Det känns naturligt för oss. Nu kör vi intervjun. Hej Peter, välkommen till podden.
Tack ska du ha.
För de av våra lyssnare som inte känner till Kopparberg så bra, hur skulle du vilja beskriva företaget?
Oj, jag har ägt det, eller ja, vi har ägt i 30 år. Så att det är en historik som man kan berätta väldigt länge om. Men när man haft ett företag, det är då 30 år, så att ofta man så börjar jag berätta vad som hände i början och så att, men för många av våra, ja, era lyssnare, de var inte ens födda då, så de kanske inte är lika intresserade, men du får ställa, om du vill kan jag dra det lite, men annars
ja.
Tror jag att det kanske är lite för länge.
Kör från början, de är superintresserade.
Det var nämligen så här, det var rätt så intressant. Hoppas det inte blir för mycket. Jag brukar säga så, om man bara pratar hur bolaget var för 30 år sedan, då blir det, alltså, då, man får inte fastna där, för att ungefär 20% av allt man pratar, det måste vara framtid, eller det kan vara dåtid och bakåt, och 80% ska vara framtid hela tiden. Mm. Jag tror många företag, de fastnar och kanske gjort något jäkla bra för 30 år sedan, eller 40 år sedan, eller kanske 20 år sedan, så pratar de så jäkla mycket om det som man glömmer av framtiden. Men med det sagt så ska jag dra detta så snabbt jag kan. Vi köpte ett nedlagt bryggeri som heter Kopparberg, eller heter Kopparberg. Och vi fick nycklarna den 18 april 1994. Och historiken varför vi köpte det var att jag jobbade på sjön som sjöman innan. Och då, på den tiden ska man komma ihåg att detta är så 30 år sedan. Och då fanns ju liksom inte enda kommunikationen. Det var en vanlig landtelefonlina hem, eller också var det faxen. Och faxen var också rätt så ny då, så att det var inte så att alla hade fax. Och då såg man de här spännande dryckerna, för att då på 80-talet i Sverige det fanns nästan inte så mycket dryck. Det var ju då i stort sett halvstatliga eller statliga Pripps och några spänner som var på gång upp. Men sen fanns det inte så mycket intressant. Så hittade man så mycket sånt här, så att när jag gick i land då så började vi titta och vi började importera mycket dryck. Mitt i det här bruset då, och då ska man komma ihåg, det fanns inte så många bryggerier. Jag tror det fanns 5 bryggerier i Sverige på den tiden. Mm. Och i och med att det bara fanns 5 bryggerier behövs ingen bryggeritidning. Och då fick vi den här till vårt importbolag nästa, och det var det sista numret av den svenska bryggeritidningen. Du kan tänka att det kanske fanns hundratals stora bryggerier, stora men bryggerier kanske på 50- och 60-talet i Sverige. Mm. De var borta. Och så att, och då började man ingen tidning, och då stod det, då var det ett reportage att nu stängs Kopparbergs bryggeri för gott, för att spiken i kistan helt enkelt. Så att jag tänkte, kanske är någonting, vi kanske ska ha ett eget bryggeri istället för att importera. Så jag kontaktade banken i Kopparberg, Per Olsson, fantastisk bankman, under jul och nyår 93, och sa att jag är intresserad att köpa det bryggeri som ändå ska stängas. Och han blev ju jätteglad självfallet, men jag visste inte att jag kommer från Göteborg, så, men jag visste inte ens var Kopparberg låg, så jag fick liksom titta på kartan, och då fanns liksom ingen iPhone att ta fram och trycka hur långt det var, utan det var en stor jäkla karta i bilen för att hitta fram helt enkelt. Vi kommer fram, jag tyckte det var spännande, jag kunde ingenting om bryggeri, inte ett dugg, förutom att sälja produkterna. Men han fattade ändå tycke för mig när jag var där, och vad ville låna ut med pengarna och köpa det här bryggeriet, så vi köpte då för 5 miljoner kronor. Och på den vägen var lite grann. Då skapades det någonting, så att jag var ju stolt som en tupp när jag fick de här, ja, ett helt bryggeri och så, och nycklarna till det och köra igång lite. Men det var det alltså stängt som ett par år egentligen där uppe, så ja, det var bara att ta tag i det helt enkelt. Men det är klart, det var 29 år, så tänker man lite annorlunda än man kanske gör idag.
Häftigt. Mm. Du har ju växt väldigt mycket, och Kopparberg är ju väldigt stor arbetsgivare i Kopparberg. Hur är det att bedriva verksamhet på en sån liten ort där man liksom blir så dominerande, liksom mycket kretsar kring företaget? Det är extra stort ansvar. Liksom.
Jag tror inte det är så stort. Större ansvar. Vi har enheter på flera ställen, så ansvaret är nog större, men du får det stort hjärta, får du. Framförallt med den tiden som... Jag har ju aldrig bott i Kopparberg. Jag har ju bott väldigt mycket, men jag har inte bott permanent. Jag och min familj, vi har alltid stannat i Göteborg eller Kungsbacka. Men jag har varit där oerhört mycket, alltså nu pratar varje vecka i många år. Och det är klart att du får ett stort... Du tycker om byn väldigt mycket, och framförallt människorna där som vill hjälpa till, och framförallt de anställda som är helt fantastiska. Men även kommunen, näringslivs, allting har hjälpt till väldigt mycket. Kanske inte just med pengar och så, men alltså, de har ändå hjälpt till om man behöver råd. Så att du har fått en stor tilltro till bygden där uppe, så att det betyder jättemycket för mig idag. Och kommer alltid göra. Och jag hoppas och tror att de kommer få stor glädje av det här bryggeriet. Alltså nu kanske vi pratar 100-200 år. Nu pratar jag lite drömmar här, men det hade varit, och jag hade fått bestämma i alla fall.
Mm. Kopparberg är ju mest känd för sin lite sötare cider då, som har varit en enorm, enorm framgång. Hur gick det fram? Hur gick det till när den togs fram? Fanns det liksom ingenting liknande innan? Eller hur?
Nej, det är en helt unik grej. Det är ju i Kopparberg. Jag kan även berätta lite öl med Sofie Rå, ungefär samma i ölvärlden då. Men det var så här att när man startar bryggeri, du har mycket idéer, men du har aldrig pengar. Du är konstant fattig. Nu har vi haft en glädje, kan jag säga, vi har aldrig haft röda siffror på bryggeriet något år sedan 1994, och det är helt fantastiskt. Men med det sagt så har vi inte varit rika, vi var utfattiga i början. Liksom när man tankade personbilar, då ville man inte tanka fullt, man tankade halvtank för att stålarna skulle räcka helt enkelt. Mm. Det tror jag har varit nyttigt hela tiden. Och vi kommer igång, vi börjar köpa lite saker. Man ska komma ihåg också att då går vi med i EU egentligen. Första 95. Och innan det är viktigt för Kopparberg faktiskt, för att innan det fick vi inte sälja starkare öl än 5,6 volymprocent på svenska Systembolaget. Och vi kör igång 94, och det första vi gör självfallet är ett starkare öl än 5,4 som heter Kopparberg Special Brew. Och när vi lanserade den på Systembolaget fick vi in, den började sälja rätt så bra faktiskt, så att vi fick in mycket pengar. Mycket och mycket, men vi fick inte så pass, vi fick betala våra räkningar i alla fall. Men framförallt fick vi också en dialog med Systembolaget på den tiden. Och på ett av de här mötena, de tyckte det var intressant med ett nytt bryggeri. Vi var det första bryggeriet som fick ett alkoholtillstånd på kanske på, jag vet inte, på 50 år. Och då började de också titta på cider lite grann. För de hade sett att cider började röra sig lite på Systembolaget. Nu pratar vi alltså 1995 och 96. De ville komma med en cider på returglas. På den tiden ville man ju ta in returglas. Sen tog man ju bort dem, men då ville man verkligen ha dem. Och det var rätt så intressant. Så sa han så här, men Peter, ni är lite innovativa och så här. Kan inte ni ta fram en cider också? För vi har haft en cider, en alkoholfri cider, alltså långt innan min tid på Kopparbergs bryggeri. Men det ska vi fixa, tänkte jag. Som entreprenör, man ser bara möjligheter. Alltså, vi tänkte få lite pengar också. Vi kan sälja köpningar sen då. Snabbare och bättre maskiner. Så att vi började titta på detta. Då gick det alltså 400 000 liter. I stort sett ingenting med engelsk cider framförallt på det svenska Systembolaget. Eller på Systembolaget. Och då ville de ha, och jag ringde över till England på de kontakter vi hade där. Vi hade inte så mycket kontakter, men vi hade lite grann. Och då skickade de över prover på den här sidan så vi kunde köpa dem på bulk. Och tappade på svenska returflaskor uppe i Kopparberg då. Men den sidan vi fick över, engelska sidan, tänkte nej, det går inte att dricka detta. Jag vet inte säga vad jag tyckte att det smakade, men det smakade inte bra. Framförallt hade jag en känsla att det här kommer inte passa svenskar. Jag kommer inte tycka om det här, så det är för bitter. Nej, det går inte. Så vi gjorde om det helt enkelt på bryggeriet. Och det var ändå, kom vi att komma på att köpa sidor och pära sidor sen. Och det gjorde vi mycket enkelt. Vi tog den svenska som de har haft förr på, som alkoholfri, och gjorde en alkoholstark version av den helt enkelt. Och vi lanserade den här med en supersuccé 96-97 på Systembolaget. Och då gick det från 400 000 liter till 4 miljoner liter på ett par år. Och då hade vi marknadsandelar som kanske var 70%. Det var ju galet. Så att det var där vi började egentligen, den här resan. Varför ni vill prata med mig idag till exempel. Det började där. Mycket tur, mycket förfrågningar. Mycket att returglas skulle in på Systembolaget. Och det var många, många, många rätt som gick åt rätt håll. Men det viktigaste vi lärde oss är, det var smaken. Svenskar bara älskar den här produkten. De kastas över den.
Jag kommer ihåg, gick ju på universitetet då, det fanns ju också mycket alkoläsk då som man pratade om då.
Vi var före detta.
Ni var före dem, okej.
Okay. Det var också den här plus igen, det var returglas från Systembolaget, det var den engelska sidan som inte gick att dricka, och alkoläsk. Vi hade också alkoläsk sen, men vi var före den, så att vi slapp ju det här liksom, vad är det för något egentligen, utan det var ju det var en fantastisk produkt vi lade fram. Sen kom alkoläsken. Precis, okay. 2-3 år efter. Så återigen, vi hade lite tur där. Vi har mycket tur har vi haft. Och man ska ha tur också.
Ja, det...
Men, så vi vann 2 år och fick en jättemarknadsdel på en produkt som verkligen alla tyckte om.
Hur stor del står sidan för i dagsläget?
70% ungefär.
Av eran försäljning?
Av hela försäljningen i Kopparberg.
Okej. Går det liksom, hur produktutvecklar ni mer där? Försöker liksom konkurrenter kopiera? Vad är det som säljer idag, tror du? Är det varumärket som har sin ställning, eller är det smaken som är unik? Ja, förstår vad jag menar.
Det, Nej, absolut. Det är mycket lätt. Det är en kombo. Det är, varumärket har ju blivit smaka lite grann.
Ja.
Så att det är klart, hade inte smakat bra så hade ingen köpt produkten. Inte den volymen som vi säljer idag. Utan varumärket idag, när vi går fram från de här 96-97 till dagens datum. Det är ett enormt starkt varumärke.
Mm.
Och vi måste ha smaken med oss. Sen är kanske inte det, smaken är alltid viktigare, men varumärket är minst lika viktigt. Men annars smaken gör varumärket lite också.
Men förändrar ni de här liksom äppelsider, päronsider ungefär likadant som det alltid har varit och sen testar ni nya smaker? Eller det är så att ni gör?
Det gör. Men samtidigt ska man komma ihåg att våra största smaker idag är mixed fruit och strawberry lime. De är outständiga. De har blivit liksom varumärken i sig nästan.
Mm-hmm. Är de större än äppelsiden då?
Ja, ja, mycket större, mycket större.
Aha, okej.
Okay. Mm. De här två smakerna står kanske för 70%. Utom om du tar 70% på av hela bryggeriet i cider så står de här för 70% ungefär. Så de är gigantiska.
Oj, okej.
Okay. Det är också en grej som man har fått lära sig med åren, att det är ändå konsumenterna som har gjort de stora. Det är ju inte vi. Vi har ju bara haft ett fint varumärke, tycker vi. Vi har haft äpple och päron, men de har ändå valt de här produkterna.
Mm.
Och den fortsätter att växa år för år, så att det är gigantiska smaker ute i världen idag.
Ja, jag tänker alkoholfritt har ni, så måste ni sälja en hel del i Sverige också.
Nej, men det är vi även utomlands. Ta vår brittiska marknad till exempel, så är 10% alkoholfritt.
Ja, ni har ju verkligen lyckats.
Har vi våran sida säljer som med. Det är den största alkoholvisionen av alkoholfritt, alltså av alkoholhaltigt, är alltså Kopparbergs cider idag.
Ja.
Den brittiska marknaden så på pubbarna. Så det är jätteviktigt för oss.
Ja, min yngsta dotter som är 16, hon kom hem häromdagen och sa att jag vill att vi ska köpa hem sådana här premiumsider. Jag tror inte det märket finns, då för då har hon varit hos en kompis och druckit alkoholfri cider. Och då ringde hon och sa, nej, det är Kopparbergs heter den.
Ja, det är bra. Då har vi
lyckats. Ja, då har du lyckats verkligen. Alltså, de är
jag kan tillägga det också, att för oss, alltså, vi säljer ett varumärke och en smak.
Mm.
Vi säljer ju inte bara alkoholsider eller alkoholfri sidor, utan vi säljer ett varumärke och ett smaksoff. För oss är det lika viktigt vad den är, utan det är upp till konsumenten att välja helt enkelt.
Det är, lite intressant det här att ni tog från Storbritannien, gjorde er egen och sen gick tillbaks.
Mm. Ja, men så var det.
Och lanserade den där.
Jo, ja. Men vi fick ju då lite, dels fick vi in lite kronor då, backa igen, nu ska jag gå framåt sen. Så vad som kan hända, men återigen mycket tur, jag återkommer tur, man måste ha tur. När vi lanserade detta fick vi lite pengar, så fick vi, jag ska inte säga storhushållssinne, men vi fick för oss att vi skulle börja på exportmarknaden, våran sida, för att den sålde ju så pass bra på Systembolaget. Men dels hade vi liksom ingen etablering, vi hade inga kontakter sådär, så att vi fick åka ner själva egentligen och packa våra väskor med smaker. Och då valde vi faktiskt, på den tiden ska man komma ihåg att idag åker folk tvärs och man bara tar fram sin iPhone och så bokar en resa. Men då var det mycket veckoresor, lördag, och ja, då var det Mallorca eller grekiska övärlden. Och det var väldigt lätt att hitta vad svenskarna åkte. Det var bara gå in på ett vinkontor eller fritidsresa eller vad det hette på den tiden och fråga vad är de mest populära destinationerna och vart åker svenskarna. Och de ville åt då. Det var det Alkulia på Mallorca och det var Rhodos i den grekiska övärlden. Så att vi åkte vi dit, krackade på hotellen och sålde in cider. Och då fick ju svenskarna en jäkla cider, Kopparbergs cider här nere. Det var häftigt liksom. Det var ju exotiskt på den tiden. Men med det sagt så var det ju ändå bättre, för att det bodde ju även engelsmän här nere. Då återkommer till faxen. För de första förfrågningarna vi fick från Storbritannien var på fax under 98 ungefär var det. Var faxen rullade på bryggeriet då. Ja, det var det ju liksom, ja, jag är en tjej från Sunderland. Jag har varit på, eller en kille också för delen. Och jag har varit på en semesterresa här i Magaluf på Mallorca och drack en cider. Var kan jag köpa den i Sunderland till exempel? Då började vi tänka, har vi någonting här? Det var då vi började närma oss Storbritannien eller England. Bara på grund av att vi hade gjort det. Lanserat på Sverige med de som sa de här parametrarna och in där i succé på Systembolag och framförallt på de svenska krogarna och restaurangerna. Det var en mega succé. Och sen då att vi gjorde det, att vi lanserade åt svenskarna på Mallorca och Grekland och fångade upp dem, för britterna som hittade den där. Och också hoppas och tror att vi var i alla fall lyhörda och svara på alla de här faxen och åkte dit framförallt och testa marknaden. Det var grunden till allting.
Storbritannien är ju en väldigt viktig marknad för Kopparbergs idag. Hur stor del av försäljningen har ni?
60% där? Ungefär av allting.
Ja, det är ju häftigt alltså hur det går
det
till.
Så det har ju blivit vår hemmamarknad nästan. Eller det är ju det.
Ja, men man tycker det. Cider var ju stort i Storbritannien innan, men det var ju den här sorten som du sa, det här kan man ju inte dricka. Vet du själv, man drack Strongbow innan ni kom och sådär för att försöka vara lite häftig. Det gick ju knappt.
Vi har inte lärt oss dricka de produkterna, men ja, så kom det ju med något nytt. Så det som hände var att när vi kom över i början så ville inte engelsmännen, eller vänd på det, inköparna ville inte, de trodde inte på idén. Men konsumenterna gillade. Så hade vi tur och så fick vi några pubbar och några större livsmedels- eller supermarkets och testade i början. Och det gick över förväntan. Trots att inköparna inte, det är ju sidisk och äpple och päron och är detta, det smakar inte som våran cider. Men så att då skapades också ett till segment som är fruit cider, alltså fruktcider. Det fanns inte innan. Det fanns bara äpplesider egentligen. Och nu finns det ett till segment och det skapades lite koppar i slutet på 90-talet för att de visste inte riktigt vad det var. Så att det hade varit en fantastisk resa måste jag säga. Och från att jag var på när vi hade en kick-off förra veckan med Budweiser på deras huvudkontor i London. Jag höll ett litet föredrag där och berättade jag för dem att under 98 då hade vi en stor succé. Vi gick in i 99. Då sålde vi hela två pallar, alltså 100 lådesidor på den brittiska marknaden. Och vi var dunderglada. Alltså vi firade ju det. Vi har kommit in på den brittiska marknaden. Vi har sålt liksom två pallar. Det var en fantastisk grej mot idag då. När vi säljer 80 miljoner liter liksom.
Det är galet. Men, du nämnde här att du hade varit och hälsat på Budweiser och det hänger ju säkert ihop då med att ni har ingått ett flerårigt avtal med Budweiser Brewing Group i UK om att de ska distribuera och sälja Kopparbergs ciderprodukter i Storbritannien. Kan du berätta lite om det? Vad ser du för fördelar och när är det rimligt att se någon effekt av det här?
Det är ju alltid så att man skriver ett avtal så blir man väldigt glad. Och så. Men jag brukar också säga att det ska man bli självfallet och så ska man ju var optimistisk, men nu är det dags att leverera också. Vi har bara gjort ena delen än. Nu måste detta, eller måste inte, men nu måste vi bevisa att det är ett bra avtal. Och vi har gjort så här, alltså, egentligen kommer detta från 2012 egentligen S&B Miller, som var då världens andra största bryggeri i världen. De kontaktade oss och var intresserade av våra ciderprodukter framförallt. Och det mynnade ut i ett avtal att de tog med oss och skulle lanseras i hela världen tillsammans med Sam Millers varumärke. Men vi hann ju aldrig börja det egentligen, för en Inbev då, världens största bryggeri, köpte S&B Miller. Och om inte jag missminner helst vad det var ju en affär på 950 miljarder, det var en gigantisk affär. Och då hade inte någon tid med oss självfallet, för det var ju så mycket, de var ju tvungna att sälja iväg. Många varumärken, var ju, i och med att affären var ju superstor. Men många av de marknaderna har vi kvar även idag. Så att den har liksom funnits, Nimbe köpte S&B Miller, så vi har fortfarande till exempel Kanarierna, Korea och några andra länder bort i Asien har vi fortfarande kontakt med Nimbe. Så att den har funnits hela tiden. Och de har också försökt lansera en egen sida och inte haft en, de har inte lyckats. Och då när detta kommer upp framförallt i UK, när de har ju märkt att de behöver en sida framförallt inom restaurang- och pubsektorn. Och när vi har förhandlat med dem ungefär ett år faktiskt, så minnade vi till att de tar hand om hela den försäljningen på de brittiska öarna. Alltså hela pubförsäljningen. Och då kan man tycka, varför gör vi det? Jo, då får vi den här som vi har saknat lite. Det är vårat, vi har sålt jättemycket på pubbarna också, så det är inte det. Men nu, det har ändå varit vår svagaste länk. Det kommer med ett varumärke. Man ska komma ihåg att vi är rätt så ensamma där ute. Så har vi ett varumärke och så kommer bryggerierna med en hel drös med varumärken framför inom öl då, men även annat. Då är det lätt att de skriver stora avtal med kedjorna och då är det väldigt svårt för oss att trycka in ett varumärke där. Så med Inbevs eller Budweiser Brewing Group som de heter i England, så kommer vi få den hjälpen att de tar hand om allting. Hela den divisionen är deras egentligen från och med den 28 maj i år då. Så att vi har jättestora sant, jag kan inte lova för mycket, men vi gör ju inte detta om vi inte tror på det och tror att det kommer bli jäkligt bra, framförallt på sikt. Framförallt så kommer vi in i den att vi får en partner som har varumärken, de har ändå ja, de tre mest populära ölvarumärkena från brittiska marknaden. Det är Budweiser, det är Stella Artois och så är det Corona då. Med att de har alltså plus, de har ju liksom Camden Craft Breweries och mycket där som vi har. Vi hade aldrig haft en chans att göra detta med samma partner som inte har en egen sida på inom pubbar och restauranger. Så att där är vi lite grann, så att det ska bli jättespännande.
Går det att säga någonting om hur stor del av pubbarna är ni inne på idag och liksom hur mycket kan täckas med det avtalet liksom?
Vi är inne på rätt många pubbar, men inte det, utan våra största akilleshäl egentligen, det är att komma in med fartsidan. Alltså få access till pubbarnas så de kan köpa det på fat, på keg helt enkelt. Och för den är låst hela tiden utav bryggeriavtalen. Och den vi kommer med som enkel, man ska komma ihåg att vi är rätt så små när vi kommer dit från den brittiska marknaden. Vi är ett varumärke, vi tycker vi omsätter miljarder, men det är ingenting mot dem. Så de flesta pubbar är alltså upplåsta, så att det är våra nyckel in det här samarbetet, som är ett långsiktigt samarbete, ska man komma ihåg. Det här är ingenting vi gör som kommer att avslutas imorgon, utan det här kommer de verkligen i chansen, det vet jag. Och vi kommer också hjälpa dem att göra så att det verkligen blir så bra som vi tror och hoppas att det kan bli.
Det låter jätteintressant.
Men det är en riktig framtidskontrakt det.
Okej. När man har Storbritannien som en jättestor marknad och sen händer Brexit och man bara går tillbaka några år i tiden här, vad hände egentligen med Brexit? Det pratades om att man var tvungen att ha lokal produktion ett tag och så vidare. Hur blev
det? Jo, men det vart inte så illa som många befarade. Det blir lite omständigt framförallt med den här. Ja, allting blir konstigt. Alltså, engelsmännen var nog inte riktigt beredda på detta från början, för att det var ju köer inte hamnarna. Alltså, det var ingenting som funkade. Det var som ett land som hade funkat innan, så funkar ingenting. Men vi gjorde i alla fall så, för att förbereda detta så skapade vi då tre bryggerier som vi fortfarande tappar rätt stora volymer hos. Så vi har ju tappning i England idag. Den skapas i Brexit för att komma från detta. Och det var nog tur det, för att de har vi haft då även hjälp med andra sätt, men då skapade vi det, så vi kan tappa en stor del av vår produktion på de brittiska öarna, så vi slapp det liksom.
Finns det någon skattefördel eller någonting med att ha tappning i Storbritannien eller något sånt?
Ja, då fanns det inte längre. Det fanns det innan EU var, men den kunde vi väl också ha fått, men det, i och med att vi tappade Sverige så fick vi inte tillgodoräkna det som vi hade i Sverige helt enkelt. Så det var ju faktiskt negativt där egentligen, att hade vi tappat allt England så hade vi kunnat bygga upp något helt annat. Men det var inte aktuellt, för vi hade bryggeriet i Sverige självfallet. Men de engelska bryggerierna hade skattelättningar.
Okej. Om vi tittar på andra marknader, de turistmarknader som man brukar prata om, vilka marknader går bäst där?
Många som går bra, men den största marknaden i Spanien. Men det har vi återigen. Det vi börjar sälja, det är ju självklart till spanjorerna, men våra största är ju engelsmän som är gigantiska där nere på hela kustremsen i Kliv, Mallorca och Kanarierna då. Så att det är vår största grupp, men även Skandinavien. Men även det intressanta är nog att även spanjorerna behöver köpa sig, för produkter är bra. Smaken tillfaller dem också väldigt mycket, så att det är spännande där nere. Så att idag är det turistmarknader, men i framtiden kanske inte det är längre, utan då är det riktiga marknader som vi har även säljer till själva, ja, hela Spanien och inte bara på turistområdena.
Finns det möjligheter att liksom använda det här avtalet till andra sådana marknader också? Eller?
Jo, ja. Det är alltså ett avtal, det görs ju för att man vill väl. Och det är för tidigt att säga idag, utan vi har sagt så här, nu ska vi göra England superstarkt. Vi är starka idag, men vi ska bli superstarka på pubbarna, så ska vi ta nästa steg sen. Så att vi får väl se och hoppas, men nu är det bara England som gäller. Men för det avtalet.
Vilka andra geografiska marknader finns det? Det är lite snack om USA och sådär, har jag hört.
USA kan
vart, bli... vart ser du mest potential?
Det är två länder är det. Störst det är Sydafrika och USA. Det är bara de två som är det gigantiska på sidor idag. Och USA är ett svårt land, i och med att många säger USA, men egentligen är det 52 olika länder med olika lagar, och framförallt när du jobbar med alkohol och distribution så är det väldigt känsligt i USA, för att om du skriver till exempel ett avtal med en distributör i en stat, då är det egentligen livstidskontrakt där. För att historiskt sett så fick ju inte bryggerierna, och så är det många stater även idag, får inte de stora bryggerierna sälja direkt till pubbarna och den stora supermarknaden, utan det måste gå genom distributörer. Det var så de här distributörerna växte upp i USA, de gigantiska distributörerna. Mm. Och då är det så här, vi är lite försiktiga, eller varit försiktiga, för jag vill ju inte ge bort någonting, för då kan vi inte skriva med större eller senare. Så att vi har ett par stater och vi växer med väldigt små volymer. Så att, ska vi lyckas i USA så måste vi ha en stark distributör, det är jag övertygad om. Och det gäller även i Sydafrika då. Det som hände nu i Sydafrika, det var att det är inte så många som tänker på det, men svenska marknaden är ungefär, vad kan det vara, 17-18 miljoner liter cider. Den brittiska marknaden kanske är 800 miljoner liter. I Sydafrika är den 350-400 miljoner liter. Alltså en gigantisk marknad där nere. Men då är det ett företag, Distell, de är uppköpta av Heineken idag. De har ungefär 90% av omsättningen av all cider. Så det finns ju självfallet en plats för en stark tvåa i Sydafrika, men då behöver vi också en stark partner. Men det är de två stora grejerna som kan få oss att bli riktigt stora. Det är de två länderna. Sen finns det ju många andra länder som är intressanta, som Australien och hela Asien och allt det där. Men då är sidan relativt, inte Australien men Asien, det är rätt nytt att ta tid att bygga upp. Men USA och Sydafrika, det är två länder som har varit på kartan hos oss under längre tid. Men vi får väl se om vi lyckas ändå, men vi ska kämpa för det i alla fall.
Och strategin är att gå med partner där då?
Mm. 100%.
Ja.
Mm. Så idag har vi eget försäljningsbolag med egen personal både i USA och i Sydafrika. Men i modell mindre, men vi har ett par anställda. Mm. Men vi väntar liksom på att försöka hitta den partner som tror som vi kan jobba med. Det är det vi väntar på hela tiden.
Ja.
Ja, byta frågeområde lite här då. Inputpriser är ju alltid intressant. Hur ser läget med inputpriserna idag? Energipriser, fraktpriser och sådär?
Men de har stabiliserat sig jättebra. Det var ju galet ibland. Mm. Detta hände under covid. Alltså, det går inte att beskriva hur man ska komma ihåg att en vanlig prisökning under de... Det är tre år sedan detta då, så att under de första 25-27 åren, varje år kanske något har gått upp någon procent eller en halv procent, eller har varit någonting som har hänt galet ute i världen. Kanske var 2% prisökning på om det var flaska, burk eller vad det var. Nu var ju prisökningarna 40-50-60%. 100% på frakter. Alltså, det var nästan så att om det är någon som kom bara med 20%, det var ju rena rean egentligen. Och så ska det ju självfallet inte vara. Då är det något som händer som inte är normalt ute i världen. Och det var det inte heller då. Nej. Då slogs ju allting sönder. Så att det är klart att vi blev tagna på sängen och detta. Det blev alla. Så att det var inte bara liksom Kopparberg som blev... Utan det var inte bara ens bara våran bransch. Men det var en jäkla grej att hantera. Det kan jag säga. Ja, då måste vi höja priserna självfallet. Men då har man lite ansvar också. Så att den här är svår, den här frågan. Den är jättesvår. Du bygger upp under kanske 25 år en marknad. Du bygger upp under 25 år att du måste liksom ha tilltro. Alltså våra kunder, våra konsumenter som köper våra produkter, de måste ju lita på våra produkter. Och en sätt är lita att man håller en prisnivå som de känner sig trygga med, helt enkelt. Så trygga de kan. Och det är ju att försöka hålla en så stabil pris. Självfallet måste priserna gå upp, men jag tror inte kunder, om en burk kanske kostar på någon brittisk marknad, kanske kan det kosta 30 kronor, säger vi. Den är ju pund där, men säg 30 kronor. Bara för att våra priser dubblas, då kan vi inte höja den till 60 kronor. Det kan inte folk förstå. Och sen då när priserna går ner, då ska vi sänka dem igen. Då blir det att man inte ställer upp. Då kan man skapa någonting man har byggt upp, ett konstigt förtroende mellan konsumenten och våra produkter. Utan tilliten till våra produkter, det måste vara att de måste lita på att vi tar de rätta besluten. Därför valde vi när den här chocken kom. Jag tänkte, jag kan aldrig hålla. Man kan inte hålla på. Det blir värsta Argentina eller något land som har en jätteinflation. Och så det har vi ju aldrig jobbat med, så att det kan inte fortsätta. Eller också kan det, då får man se. Och då får vi ta de besluten då. Det vi tyckte här, det var att vi ska hålla en schysst prissättning, vilket vi gjorde. Det betyder att vi tog en del av förlusterna. Eller framtida intjäning. på att vi var schyssta prissättning. Jag tror vi har vunnit mycket på det idag. Och nu då när priserna är tillbaka lite grann så ja, de är fortfarande upp och de ökningarna har vi gjort. Vi kommer att tvingas öka eller höja lite till för att höja så vi kommer in på de marginalerna som vi vill. Men det som, de beslut vi tog då, de har vi jättenytt av idag för att tilltron från konsumenterna i och med att vi fortsätter att öka på den, framförallt huvudmarknaden i England då, den finns det. Så att jag är jätteglad för det.
Om man skiftar spår lite igen då, med marknadsföring av produkterna, det är lite speciellt när ni har ju alkohol i, som huvudsakliga produkter. Det är lite, finns ju restriktioner på vissa ställen för marknadsföring och sådär. Hur jobbar man med marknadsföring?
Två saker egentligen. Att dels vill vi ha ett eget kontrollsystem i Kopparbergs Bryggeri, så vi vill ju vara schysst företag. Så vi måste ju tänka när vi marknadsför oss. Och vi tror det bästa marknadsföra våra produkter är när man står på en pub. Sen bör du inte stå i Spanien med sol och liksom ska snart kanske lägga det på solstolen och med en Kopparbergs cider med is i glaset. Men om man gör det, där får du en fantastisk upplevelse. Vi säljer så mycket produkter. Där kommer vi lite på turistorterna. Även John Scotts lite senare. Att när du står med produkten i handen och du tycker den smakar bra och livet är toppen. Det är den bästa marknadsföringen. Och också den äkta marknadsföringen. Det vi har aktat oss för mycket, det går ut för mycket liksom med en marknadsföring som man kanske lovar lite för mycket än man kan hålla. Det gäller för sig hela bryggerinäringen måste jag säga. Vi är väldigt bra allihop måste jag säga det. Så att det fint vi har som inte bara öser på som man kan göra. Man, som du säger, med att vi säljer alkohol så vi måste vara lite försiktiga. Men den bästa marknadsföringen det är garanterat när du står med produkten upphällt i ett glas och ja, tycker produkten smakar bra. Det är den bästa marknadsföringen.
Ni har ju lanserat lite andra produkter. Liksom gin och smaksatt sprit och sådär de senaste åren. Hur har det gått? Är ni nöjda med de lanseringarna?
Ja, vi är nöjda med tanke på att vi har ökat marknadsandelen. Men marknadsandelen har gått ner så mycket. Det vi sålde väldigt mycket under var den smaksatta ginnen som kom under covid egentligen. Det var en covid-grej. Det blev som en fruktansvärd hype. Framförallt på de brittiska öarna. Enorma volymer. Så att Den kallas ju Pink Gin då. Och vi sålde enorma volymer. Men så, den sålde ju mer än den vanliga ginnen i ginnens hemland i England. Kan man tänka hur stort den här smaksatta sidan var. Eller ginnen. Nu har den gått tillbaka. Och inte alls lika stor längre. Så att, och när den var så stor så kom det så oerhört många andra också ginproducenter och ville vara med på kakan. Så att, de är borta idag de flesta. Men den finns kvar. Men vi har gått ner i införsäljning. Men vi har ökat vår marknadsandel i kan man tycka är trevligt då, men jag hade ju hellre sett att volymerna hade varit det, men det är också konsumenterna som bestämmer det. Det har varit en hype och så är den hypen borta lite grann.
Har ni några andra nya produkter som du vill lyfta fram som har potential framåt?
Det är våra vanliga produkter, men däremot kan man göra om dem mycket. Dels är det förpackningar, du kommer ju bland annat den här mixpacken med 10-pack, den blir lite supersuccé i England. Jag har ingen förpackning här, men det är i alla fall en förpackning som... Jag har väntat, jag ska hämta den så kan jag visa för er bara.
Ja. Nu ska vi få en sneak peek här som lyssnarna tyvärr inte kommer se.
Den ser
oj. Ja.
Och den sätter du rätt in i kylen så ramlar burkarna ut. Men det fantastiska med den här produkten är att det får jag förklara dem att tittarna inte, eller lyssnarna inte kommer se den. Det är 5 sorter i. Ja, det kan vara 4 sorter också. Men det är 10-pack. Och du sätter in den i kylen. Du öppnar den på ena sidan så rullar burkarna ut. Men det är olika smaker på dem. För vi har gjort en egen liten uppfinning på bryggerierna. Där vi plockar detta som manuellt i början. Men nu har vi gjort det som maskinerna gör det. Så som en, liksom en robot. Då får vi de här smakerna i. Alltså du får alltså 5 smaker. I 10-pack så det är alltså 2 smaker av varje sida. Det är ju bra för att det blir lite variation. Men konsumenterna har tagit åt sig detta och tycker det är fantastiskt. Och sen kan variera liksom på vintermånaderna kör vi lite andra smaker än vi gör på sommarmånaderna. Så, men vi har alltid med våra vanliga mixfrukt och strawberry lime i. Men vi adderar med andra produkter. Det har blivit en supersuccé. Så att egentligen inte det är produktutveckling på smak. Det är produktutveckling på förpackning. Och det är så vi vill jobba. Och här kan man också titta lite hur man ska göra med. Hur med sockerhalt i cider. Ska man sänka den? Ska man köra helt utan? Men återigen, det är konsumenterna som får bestämma det, för det är de som köper. Men det är så vi kommer göra. Vi kommer inte lansera massa nya smaker och så. Kommer vi inte göra, utan det blir mest att vi tar hand om smakerna vi har. Modifiera dem med mycket nya förpackningar som konsumenterna vill bära hem, helt enkelt. Alternativt att man kommer med att man drar ner på socker i vissa smaker, eller också helt enkelt har inget socker alls i produkterna.
Jag ska erkänna att jag inte är en stor ciderkonsument själv då, men du borde ändå ha koll på vad du tycker är bästa sättet att dricka en cider. Är det glas med is eller?
Nej, det är det alltid egentligen. Dels har ju den här isen har ju två saker. Dels det beror på att dels smaken uppfattas bli lite godare, och den blir mer liksom en produkt som man tycker om, framförallt när du kanske står på en bar eller på någon, ja, vad det må vara, ute på någon turistort eller på Avenyn i Göteborg eller i Stockholm, Kungsträdgården eller var man nu befinner sig, så får du den upp helt ett glas. Det blir en speciell känsla, blir det. Det är absolut det bästa. Sen vilken smak man dricker, okay, det spelar ingen roll, tror jag.
Men ett glas med is, alltså, det är att föredra.
Det är helt överlägset till det.
Ja, nej, men jag tänkte, då har vi fått en liten inblick i hur man ska dricka en cider. En tråkig fråga om pandemin här igen då, eller rättare sagt, vad har ni dragit för lärdomar därifrån, och har pandemin lett några liksom förändrade konsumtionsmönster som liksom kvarstår?
Det hoppas man ju då. Dels var pandemin i och för sig, det är nästan som en liten mardröm, så man tror att man vaknar upp, så har inte den funnits. När man var inne i det var ju alla oroliga. De flesta har sett så mycket nyhetssändningar som under pandemin. Det kom kanske aldrig hända igen, hoppas jag absolut inte i alla fall, men det var något unikt. Men det som var bra för Kopparberg, vår försäljning, var att framförallt på de brittiska öarna, pubbarna stängde igen. Det var ju en tragedi men det var deras beslut de tog. Det betyder att då gick alla in. Och återigen, tänk vad jag sa i början av programmet, att våran hjälp vi vill ha med Budweiser på pubbarna, det är att komma ut till pubbarna, komma ut på fatsiderförsäljningen, komma ut på fler och fler pubbar, så att fler och fler kan köpa våra produkter. Det vi såg under pandemin, vi ökar ju oerhörda volymer under pandemin på supermarkets. För där kom de in i butik, och då var ju liksom pubbarna borta. De kom in på de stora supermarket, och då fick ju konsumenterna köpa de produkterna som verkligen ville ha. När man går till en pub så köper man kanske inte sitt favoritvarumärke alltid, för det finns inte, för att krögaren har gjort ett avtal med ett annat bryggeri. Men här var det ju liksom helt uppåt, och där märkte vi direkt vilken ökning vi hade. Det var galet bra. Och vi blev ju superstolta, för att de valde våra produkter, fick välja själva. Inte när pubägarna och pubkedjorna hade tagit in något konkurrentmedel. Då köpte de inte det. Så att vi var en jättevinnare på det, på varumärket igen. Och det är det vi hoppas. Med det bakut kan man säga med Budweiser, att komma ut på pubbarna på flera. Det var lärdom vi tog av pandemin lite grann. Att vilket stort varumärke. Och framförallt att konsumenten gärna vill köpa det. Och förutom det, pandemin, så har vi lärt oss jättemycket vad det gäller att man måste vara cool hela tiden. Man får inte dra, det är lätt att säga att man ska inte dra några snabba beslut. Och snabba beslut kan man göra, men alltså panikbeslut, det ska man akta sig lite för. Utan man måste tänka och ha lite is i magen hela tiden. Jag tror många företag, de stängde igen nu, de blir livrädda. De drar till hela skinka, både över sig själv och över sina fabriker. Det får man inte göra, utan du måste på något sätt försöka vara lite cool av lägena och se vad som händer.
Ja, vi hoppar över till lite mer finansiella frågor. Det här är ju ändå Kvalitetsaktiepodden här. Och Kopparbergs växte ju väldigt bra fram till 2015. Och 2015 omsatte ni nästan 2 miljarder, men sen stannade tillväxten av, och 2021 omsatte ni strax över 1,9 miljarder. Så ni gick back där på 6 år. Vad hände under den här perioden?
Det kan bli en sån effekt. Man ska ihåg att vi är ett varumärke. I Sverige har vi flera varumärken, men internationellt har vi vuxit mest historiskt sett. Så har vi haft ett varumärke egentligen, och när du vuxit så stort det är jättesvårt att fortsätta växa procentuellt. Dels kan man inte växa procentuellt lika mycket för att omsättningen är så stor från början. Alltså det är så, det är lättare att sälja en produkt och så säljer du två, det är 100% liksom. Det var nog det naturligt att man gick in i det, så att, och sen var vi rätt så rädda för att också tappa försäljning, så att vi bevakar väldigt mycket det vi byggt upp för framtiden egentligen, så att vi vill inte tappa heller och bli det här, kanske företag som ökar väldigt mycket så man går neråt. Så att ibland tror jag det är lika stort av företag, eller det är lika stor grej ibland tror jag att bevaka det man byggt upp. Samtidigt ville vi ju växa, så att nu gjorde vi inte detta, och men vi ville inte heller tappa det vi hade byggt upp, för att vi var ändå ett stort bolag, så säger vi omsatte ju ändå 2 miljarder ändå.
Ja.
Sen har det ju gått bättre då, under 22 växte ni med 9%, under 23 med 12%. Hur mycket av det här var volym och hur mycket var prisförändringar?
Det blev en steg egentligen. Jag tror den slutade på 70-30 ungefär, att 70 var volymökning och 30 prisökningar. Nu har den stegen fortsatt lite på prisökningar då, men att vi fortsatt höja, men ungefär där ligger den.
Under den här perioden då så föll rörelsemarginalen från 15,6% 2021 till 10% 2022 och sen 9,2% 2023. Vad berodde detta på?
Det berodde mycket enkelt på att det var råvarorna. Det var bara det egentligen.
Mm.
Så att det jag sa i början av programmet, att när man fick de här 40-50-60% höjning på råvaror, det gick inte att göra något annat. Och det var nog rätt beslut så här i efterhand också. Så det var bara råvaror egentligen.
Kollar vi lite längre tillbaks, snitt på 10 år, så är faktiskt enligt börsdata eran snittmarginal 13%. Vad är egentligen en normal lönsamhet för Kopparbergs? Vad tycker du är rimligt?
Jag har ju sagt, som du skrev också, 15-17% på EBIT är det jag har sagt. Och 13 blir väl 17 på EBIT ungefär, så att du har väl efter avskrivningar det, tror jag, när du tittar på den. Så att det är där vi ska ligga ungefär.
Mm.
Och kan vi ligga på den om vi ökar omsättningen, då är det bingo.
I Q4-rapporten för 23 så hade Kopparbergs ett finansnetto på minus 65 miljoner. Det här var ju mycket större än några poster vi har hittat sedan ett enskilt kvartal, sedan i alla fall 2015 och sådär. Och det var ju en kraftig försvagning av pundet mot kronan där. Men liksom, vad berodde den här stora förändringen på? Hur kunde det bli så här pass mycket?
Det var alltså, när man jobbar med valutor, ibland blir det liksom... Dels var den posten, det är den största hittills, och det var det för jag också skrev om den i bokslutskommunikén. Men den är mycket enkel i den. Det är pundets fall från september till december, och så gjorde vi också en utlåning, alltså vi finansierar upp våra engelska dotterbolag, och med den, i och med att vi lånar ut de pengarna i en valuta och så går den valutan ner, då blir det att vi är fortfarande kvar då, men bokslutsmässigt blev den gigantisk då i den här 31/12. Men sen var ju pundet uppe igen bara 2 veckor senare, så hade vårat bokslut varit den 12 januari, så det inte alls varit de summorna där. Så att det var den stora grejen som stack ut, som vi normalt inte gör, att vi finansierar upp de engelska dotterbolagen.
Men kan man se det som en engångspost, eller kan det dyka upp liknande poster framöver om valutorna förändras?
Det är ju tyvärr så att vi vill ju inte att det ska komma en sån här, och det kan alltid hända. Jag tror inte att det gör det på ett tag, men det kan alltid göra. Det kan alltid komma när valutorna slår. Det är ju den nackdelen vi har med den svenska kronan, framförallt detta med det här med pundet. Men även euron, det påverkar jättemycket. Nackdelen är när man har en svensk krona lite grann är att för många år sedan var det inga problem för leverantörer att de fakturerade i svenska kronor. Den svenska kronan var ändå stabil. Men för åren, varje år som går, så vill ingen fakturera svenska kronor längre. Så om de vill köpa någonting till exempel från, vi bara tar ett land, Frankrike, då vill de fakturera i euro idag. Men för 10 år sedan var det inga problem att få den där, det vi köpte av dem i svenska kronor. Då var det mycket stabilare för vår egen resultat- och balansräkning. Så att det är en nackdel med svenska kronan som tyvärr blir sämre och sämre då, det är att de utanför Sveriges gränser, de är lite nervösa för den svenska kronan och jobbar med den helt enkelt.
Men kan ni jobba mer med sär?
Ja, det kan vi, det gör vi också lite grann, men återigen, det är också en risk hela tiden. Valutor är en risk hela tiden, men Svaret på en fråga att det kan hända igen att det blir sådana poster, men det är inte, det kanske tar, det kommer inte hända hela tiden, det kommer det inte göra.
Förvärv. Har ni några planer på att växa via förvärv och hur stora förvärv skulle i sådana fall kunna vara möjligt, tänker du?
Nej, alltså, tittar man på bryggerikartan så finns det inte så många företag som vi kan köpa som skulle gynna oss egentligen. Visst, vi skulle kunna köpa någonting. För det första finns det inte så många bryggerier som är våran storlek som vi har råd att köpa. Och skulle vi köpa något så blir det något i något land, bara för det landet skulle i så fall. Och det kan ju vara aktuellt. Men jag tror att för oss, vi ska samarbeta med de större. Det är bara så för att vårat varumärke, hela akilleshälen vårat varumärke, att vi vill få ut det till en bredare publik. Och så att jag tror inte att vi kommer att investera i något enskilt bryggeri, något enskilt land. Inte som det ser ut idag i alla fall. Men våran hela inställning ska vara att jobba med någon större partner hela tiden i varje land.
Så mer avtal och mindre förvärv kanske man kan tänka sig då i sådana fall?
Om det ja, det är om jag fisar idag. Sen kan allting ändras och så. Men det är det bästa för varumärke. För att går vi bara in och liksom gör någonting i något land, då kanske vi tömmer hela vår kassa. Och då gynnar vi vårat varumärke bara i det landet. Utan vi tror ju på att vi har ett fantastiskt varumärke som ska ut i så många länder som möjligt. Det var en akilleshäl. Kommer vi ut med våra varumärken i länder, då vet vi att det säljer. Och framförallt när vi kommer ut med rätt distributör eller rätt företag, då har vi verkligen förutsättningarna.
Ja, om man vänder på förvärvsfrågan då, förvärv av Kopparbergs, det är antar att de har varit så pass framgångsrik inom sin nisch så att det finns en del historiska friare som har uppvaktat bolaget eller?
Jo, men det är det hela tiden. Det är ju inget konstigt. Det vore ju tjänstefel av dem annars. Men det är inget aktuellt idag, är det inte. Men det kan jag tänka mig att de sitter och räknar på Kopparberg. Det hade jag gjort i alla fall om jag hade haft ett större bolag.
Ja, ni har ju också pubkedjan John Scotts. Mm. Är den lönsam? Vad har ni för planer och varför finns?
Från början är det en marknadsförings, framförallt på den svenska marknaden. När vi öppnade första John Scott på Avenyn i Göteborg 2012, öppnades den egenskap bara att vi ville synas med våra varumärken. För att på den svenska marknaden är det två bryggerier som styr och det var väldigt svårt att komma in. Återigen, ungefär som jag pratade med Budweiser i England lite här, att vi fick göra en annorlunda. Då tänkte jag, då öppnar vi egen pubba så kommer vi ut med några varumärken i alla fall. Och de har funkat bra. John Scott, självfallet, det var ju inte de marginalerna som vi har på bryggeridelen, det har vi inte. Men å andra sidan så omsätter den kanske 7% av hela Kopparberg. Och det kommer den att ligga, kan jag tänka mig. Vi kommer säkert öppna några stycken fler. Å andra sidan så kommer omsättningen gå upp på den också. Så att den kommer ligga mellan kanske 7, 8, 9% hela tiden. Men det är intressant är det att få ut varumarknaden vägen. För där ser vi direkt jäkla vilken potential varumärkena har. Så att återkommer ofta det med varumärken, men det är en jäkla kick att se när folk bara beställer in våra produkter och är supernöjda och tycker det är fantastiskt.
Äger Kopparbergs sina fastigheter, om vi tar det istället? Jag tänker inte bara John Scotts då, utan även bryggerifastigheter.
Ja, vi äger alla bryggerifastigheter, det gör vi. Kopparberg är så fantastiskt bolag så vi har liksom inga lån, utan vi har en jättestark balansräkning. Från våra storlek då. Vi har väl cirka 1 miljard eget kapital. Vi äger våra fastigheter, vi äger alla våra maskiner, så att åker man upp till bryggeriet i Kopparberg så är i stort sett allting obelånat där uppe. Vad det gäller John Scott så äger vi nästan ingen, vi äger väl någon, om inte jag missmärker. Den är Kopparberg äger, det vet jag. Men de andra hyr vi.
Om vi kollar aktiekursen då, det är ju ändå en aktiepodd det här. Den har faktiskt gått ner lite sett på 5 år tillbaks. Är marknadens dom här orättvis, tycker du? Eller är det, liksom, är det missförstått Kopparbergs aktie? Alltså?
Nej, utan det är marknaden som styr. Det får man acceptera. Min roll i detta, det är bara att göra det bästa vi kan. Men jag tror att alla aktiekurser på sitt sätt, de har sitt värde. Sen det är alltid svårt för mig. Jag menar, skulle jag öppna mitt hjärta så skulle jag kunna prata hur fel den är, men med respekten för marknaden så är det ändå den bedömning de har gjort på det.
En fråga som kommer upp kring Kopparbergs och lite aktiekursen är ju det här med rapporteringen. Rapporterna är ju frustrerande kortfattade, tycker vi. Varför är det så lite information i rapporterna?
Jag tror att det är mycket så att det försöker vi förbättra hela tiden och vi försöker ta åt oss. Det har inte varit på den starka sidan, utan jag tror att det blir så ett entreprenörsbolag att man fokuserar så mycket på försäljning och det andra. Man vill göra det bra där, men man prioriterar nog inte det lika mycket som att utveckla bolaget. Men vi försöker hela tiden och vi tar åt oss så mycket vi kan, men samtidigt tycker vi också att vi är relevant information. Men vi försöker ge mer information för att vi är ett fantastiskt bolag, så att vi vill ju ge informationen. Så att därför tycker jag det är tråkigt att det är, nu är det rätt många som kommer, runt 100 personer till våra bolagsstämmor, för att det gör vi en jättepresentation på hur vi tycker och tänker och allting. Så att tanken var att vi skulle ge all informationen, visst det är en gång om året och det kanske är för sällan, jag förstår det, men det var en tanke att vi skulle försöka få upp våra aktieägare till bryggeriet i Kopparberg för att göra detta till liksom en folkets aktie lite grann. Det var så det började lite grann. Men vi självfallet ska vi ta åt oss den kritiken vi får och utveckla våra rapporter, vilket vi gör också hela tiden. Sen förstår jag att analytiker och många andra tycker att, som är vana att jobba med detta, de tycker att det är alldeles för lite. Men sånt, vi gör sådana också som kanske inte hinner grotta sig ner i allting, så tycker det, den är bra, den är lättsam och framförallt begriplig. Men vi försöker ta åt oss och vi vet att det kan vi förbättra oss, så att det är ingen snack om det.
Vi följer ju ganska mycket bolag och det man vill veta när man får en kvartalsrapport, det är ju liksom varför siffrorna ser ut på visst sätt. Inte bara att vad siffrorna är, så att säga, utan att man tydligt beskriver varför det har gått på ett ena eller andra sättet. Finns det engångsposter som påverkar det här, så man förstår varför det ser ut på visst sätt?
Ja, men engångsposter till exempel, nu har inte det påverkat oss än, men där har vi en speciell roll för det som överintäkter. Då, så att det är en grej som vi har lagt in efter. Vi har lyssnat på de som har skickat in. Ja, det är ju så att när vi kommer rapporter så får vi mycket, inte så mycket, men vi får några stycken påpekande. Kan ni ändra detta eller varför är det så? Då försöker vi hela tiden förbättra det. Sen är vi inte heller ett bolag som kanske som ligger på A-listan eller på någon av de stora listorna. Än så länge i alla fall. Så att men med det sagt, så att vi vill förbättra det, det vill vi. Så kom gärna med synpunkter.
Det kommer vi göra. Om vi tittar på utdelning då. Så vitt jag kunde se så har Kopparbergs inte sänkt utdelningen sedan 2008 och höjt den alla år utom tre år då den var oförändrad. Och senast 7,50, en direktavkastning på 5,5% ungefär. Är liksom hög utdelning och hög direktavkastning viktigt för Kopparbergs?
Ja, det är det definitivt. Det vi har sagt hela tiden, den som köper aktier i Kopparberg, de ska få utdelning. Det är därför vi håller på liksom. Vi ska ju ha ett lönsamt bryggeri och vi har delat ut nu sedan 2010, vad är det, nästan 1,4 miljarder. Tittar du självfallet på den utveckling som vi har haft, så vi är en av dem. I alla fall när jag tittar på och gick igenom, så vet de det bolag som har varit mest värt att investera sedan många, många år. Hade du lagt en summa på Kopparberg 2010 eller 11 eller 12 eller 13, så hade du självfallet också fått att din aktie blev mer värd, men du har också fått en utdelning hela tiden, vända år. Och att den är hög procentuellt nu, det kanske är det för att aktiekursen ligger på den ligger. Men med det sagt så är det de som har investerat i Kopparberg, jag hoppas och tror att de är nöjda med utdelningen, och för det är våran ambition att fortsätta på den nivån i alla fall.
Om vi tittar lite framåt då, vi har inte hittat några finansiella mål. Jag vet, vi läste ju en intervju där ni sa det här som du var inne på med 15-17% marginal på lång sikt. Vad är långsikt i det här sammanhanget?
Långsiktigt är egentligen när man får tag i de här stora länderna som USA och Sydafrika, som jag berört lite, att det är först då man kan realisera sina mål. Annars blir det bara liksom någonting man säger. Utan skulle vi, vilket vi tror och hoppas, komma in på någon av de här länderna, eller ett tredje land också för den delen, det är först då man kan säga att nu har vi de här målen, nu ska vi komma hit. Innan vi kommer dit så kan vi bara, då har vi bara ett mål som, ja, vi gör, som man hoppas på lite. Men kommer vi dit de marknaderna, då kan vi säga att nu ska vi, då kan vi sätta dem och kommunicera ut de målen, men innan dess vill jag inte det helt enkelt, för att det blir bara liksom, som man nästan bara att, ja, kanske kan komma. Vi vill verkligen säga att nu, det här tror vi på, för det här, så här ser det ut. Men så länge vi inte är inne på någon marknad så vill jag inte det.
Vart tror du ni kan vara om 5-10 år? Vad är visionen? Är det den här expansionen som är huvudfokus, eller är det flera ben eller delar?
Nej, det är ju den expansionen som vi vill. Alltså, nu den ligger lite still då, men det är där vi vill ju fortsätta öka. Det goda med Kopparberg är att vi vet att kommer vi in på marknaden, framförallt med en rätt partner, så då ökar volymen och konsumenterna köper produkterna. Och då kommer ju omsättningen gå upp. Men det är ju, vi måste hitta våra partner ute. Men det finns inte många enskilda bryggerier som Kopparberg som kan erbjuda de produkterna i de flesta länder, vågar jag säga. Där som tillför också distributören i det landet. Du kan ta ett land som kanske som inte är inne, till exempel som Italien till exempel, som vi håller på lite med. Det är inget stort land, men vi vet att den distributören i Italien som tar in Kopparberg, de kommer att tjäna mycket pengar på produkten, för att dels har de en stor turism och produkterna kommer säljas. Och det är inte så många bryggerier i världen som har den etiketten att man kommer ut med sina varumärken som säljs till konsument. Det kanske är stort något enskilt land, något ölmärke eller vad det kan vara. Men Kopparberg kommer med någonting som verkligen säljs om du kommer bakom baren eller i supermarketen. Då kommer det säljas. Det är vår styrka, att vi har byggt upp det under 30 år egentligen. Och vad det beror på, ja, det är jätte... Jag hoppas, men jag tror själv att det är varumärket och smaken, och det är det också. Och så att det är inte många som kan mäta sig med det, så att det är styrkan i Kopparberg i framtiden. Sen gör det också att vi hittar de här distributörerna som tror på våra varumärken, som inte bara säger men det kanske inte, Siri går inte i detta landet och bla bla bla. Men det vi vet är att kan han bara tänka till lite, den stackars inköparen eller bryggeriägare eller supermarketägare eller vem det än må vara, och ge konsumenterna en chans att köpa produkterna, då vet vi att det säljs. Så det är den här stora cementväggen som vi måste igenom. Så vi går förbi inköpare och beslutsfattare och når våra konsumenter. Då kommer Kopparberg fortsätta öka.
Om du får lyfta fram en enda risk som du tycker är den största vad gäller Kopparbergs, vad skulle det
en
vara?
En risk är svårt, men det finns så många små. Men det finns så många risker. Bör man tänka så finns ju spöken i vända låda ibland. Men det finns ingen risk som jag bara kan säga så här. Ja, det, visst, skulle den svenska kronan kollapsa, ja, det är en kortsiktig risk. Men då får man ju lösa den. Då kommer vi ju förmodligen gå över till England. Skulle den engelska pundet kollapsa, då får vi kanske lägga över till euron istället, så att det blir kortsiktiga risker. Men jag har ingen sån stor risk som jag är rädd för det. Det har jag inte. Men sen börjar man leta efter risker, så finns de ju överallt. Men jag har ingen sån stor, jag kan bara säga så här. Den här är jag livrädd för, det finns inte.
Bra svar.
Vad ser du själv mest fram emot då under resten av 2024?
Det är självfallet att gå in på de pubbarna. Alltså, nu pratar vi 24 kortsiktigt här, men under hösten, gå in på de pubbarna som inte vi var inne på innan. Knalla in på en stor pub, kanske i Liverpool, och som jag vet inte vi var inne på innan. Och beställa en cider och ställa barn och dricka den. Där jag blir superglad, det ser jag fram emot. Och då har vi lyckats.
Härligt. En snabb avslutande fråga. Du var ju under lång tid ordförande i Göteborgs FC i fotboll och har ju varit väldigt involverad i damfotbollen. Vad är status på damfotbollen i Sverige, känner du?
Den är bra. När vi började med damfotboll så fanns den knappt. Liksom, det var ingen som ville ta i den. Och då tyckte vi att det måste vi ta tag i, för att de har ju lika stor rätt att spela fotboll som killar. Så vi var med under 20 år innan vi bestämde oss för att avveckla detta och att vi lägger in det till en större klubb. För att då var det dags, för hade vi inte gjort det då hade inte vi hållit vi lovade från början och gett tjejerna verkligen chansen. Svensk damfotboll tror jag är fantastiskt, ligger långt fram i världen. Kanske inte haft de framgångarna på fotbollsplan som de förtjänat de sista 2 åren kanske. Men fotbollsmässigt och framförallt att många tjejer spelar fotboll, det är inget snack om. Det är vi jätteduktiga på, så att jag är jättestolt för det arbetet vi gjorde där, och kanske också gjorde att många fortsatte spela fotboll och gav dem chansen. I och med att vi verkligen engagerar oss i det. Så att det tycker jag var jättebra, och svensk fotboll ligger, även om de har fått lite negativt här med tanke på resultatet, så ligger vi långt fram i och med att det är så många som utövare i unga åldrar, och det är bra. Så att jag tror framtiden är jätteljus.
Ja. Nej, men det var väldigt mycket trevliga svar på våra frågor. Har du något avslutande här du känner att det här vill jag skicka med till en investerare i Kopparbergs här sommaren eller framåt?
Nej, men jag tycker vi har lyckats bra. Vi har också fokuserat på det som vi ska göra. Vi har inte pratat något öl, har ni inte tänkt på. Vi är rätt stora på öl i Sverige, det var inte nämnt. Och det tycker jag är helt okej för att vi ska fokusera på sidor. Så att när vi har lyckats, även i denna intervju lyckats, annars är det väldigt lätt att glida in på öl. För att framförallt då när, som du själv sa, att du kanske inte är en storförbrukare på sidor. Men då kanske man dricker öl istället och det är lätt att glida in på det man dricker själv. Och det tyckte jag var hedrande med den här intervjun, måste jag säga, att vi diskuterar det som vi vill.
Tack för det, Peter! Härligt, va?
Mm. Jag hoppas när det här sänds att det är gott och fint soligt väder,
ja,
ute,
så att man blir lite sugen. Roligt också att det är tydligt att Kopparbergs har bestämt sig för att, som vi pratade med honom också, att bli närma sig marknadsaktörerna lite mer och bli lite mer lättillgängliga. Så vi uppskattar verkligen att Peter ville vara med oss här.
Att de ställer upp på en sån här intervju där vi kan ställa ganska mycket frågor är ju ett stort steg framåt, tycker vi.
Härligt.
Och vi vet ju inte att det har funnits någon sån innan heller, så att det blir nog mycket matnyttig information till den som är intresserad av bolaget.
Så, ja. Så var det.
Och vi äger lite aktier i Kopparberg, måste vi säga här också.
Ja, vid tiden.
Så är det.
Får vi säga.
Vid tiden, ja.
För intervjun och vid tiden för att vi spelar in det här avsnittet då. Det är den andra i juli idag när vi sitter här och spelar in och avsnittet släpps först den 18. Då vet ni det är för full transparens. Nästa avsnitt därefter kommer ut natten till torsdag den 29 augusti. Jag sa någon gång att vi skulle kanske börja släppa på torsdagen efter börsstängning, men vi ska försöka fortsätta och släppa natten till torsdag. Vi får se, det kan bli efter börsstängning också med tiden här. Vi ska utvärdera. Men vi ska försöka. Och, då kommer det bli ytterligare någon intervju, hoppas vi. Och något bra bolag vi tittar lite närmare på. Kanske någon fråga. Ja, vi får se. Det kommer ge sig. Det kommer bli toppen. Man kan mejla oss på kontakt@kvalitetsaktiepodden.se eller kommentera på X eller på vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se. Idag har jag bestämt att vi hoppar faktiskt Makro eller TA.
Oj.
Lika bra. Det gör Peter Lynch också.
Ja, vi vill ju ut i solen här istället.
Ja.
Ja. Så är det. Vi hade väl inget annat ägande än just eventuellt Kopparbergs då. Och
nej.
Ja, vi stöttar helt på eget bevåg Läkare utan gränser. Det här tycker vi är en fantastisk organisation. Man kan läsa mer på läkareutangränser.se för att ta reda på vad de håller på med. Och där kan man också se vad man kan göra för att stötta deras viktiga verksamhet. Vi vill även påminna er om den fina möjligheten som finns att månadsspara i Cavaliers fonder, vilket ni enkelt kan göra bland annat via Nordnet och Avanza. Då även ert pensionsspar om ni har det där. Kom ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Ja, med detta vill vi och våra sponsorer önska er en fortsatt riktigt skön sommar och ber er komma ihåg att
det är först när tidvattnet drar sig tillbaka som ni får se vem som badat naken.
Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm, and I will be ruthless. I welcome your questions.